Hej Johanna.
Hej Emma.
Du, idag ska vi titta närmare på ett fall som rör en ungdomstränare. Han pushade sina boxningstjejer och fick dem att tro på sig själva. Men tilliten skulle ha ett högt pris.
Och det här är ju ett väldigt intressant mål. Det väcker frågor om hur man juridiskt skiljer råjargong från sexuellt ofredande. Och hur beroendeställning påverkar den juridiska bedömningen.
Det lyser i fönstren från källarlokalen veckans alla kvällar och helger.
Det var ett sätt att få ut all energi och alla tankar och allting och bara köra tills man var helt, helt slut.
Fyspass varvas med konditionsträning och sparring.
Jag hade ett rätt dåligt självförtroende när jag började i boxningen. Där har man möjlighet då att hitta sin plats och ett syfte där man kan få växa som person och bli bra på något.
Det är Sandra och Elsa och en tjej till som nästan alltid är där.
Då körde jag 7 pass i veckan och då körde man slut på sig själv och sen åkte man hem och sov och så var det bara nästa dag.
Men i takt med att boxningen blir viktigare kommer gränser långsamt förskjutas. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Emma Janke och advokaten och före detta åklagaren Johanna Björkman. Och fallet vi tar upp idag har avgjorts i tingsrätten men ännu inte varit uppe i hovrätten.
Det har nog varit väldigt svårt för de här målsägaren att förstå när gränsen passeras till att faktiskt bli brott.
Min coach såg mig och gav verkligen all sin tid och väldigt mycket energi av sig själv. Han var en extremt målinriktad och involverad person i boxningen.
Sandra börjar träna i 20-årsåldern. Då har hon nyss flyttat själv till en ny stad och klubben blir snabbt hennes andra hem. Och hennes tränare blir en viktig person som hon öppnar sig för.
Jag kände en väldigt stark tillit till honom. Han bekräftade mig och såg mig, gav mig mod att ta nästa steg i boxningen.
Han var där från första träning och alla andra träningar också.
Elsa var 15 när hon började träna för samma coach.
Och var väldigt passionerad och såg att jag tyckte det var väldigt roligt. Så att han blev väldigt engagerad och sa att han såg att det såg jätteljust ut och såg att jag var snabb och alert och liksom att jag kunde bli bra om jag fortsatte träna. Så att jag fick jättemycket självförtroende väldigt snabbt. Det kändes väldigt bra, och speciellt eftersom jag tyckte det var så otroligt roligt.
I dokumenten från tingsrätten framträder bilden av en meriterad coach som framgångsrikt tränat tjejer i nästan 2 decennier och en nyckelperson i boxningsklubben. Han beskrivs som temperamentsfull och hård, men också som en varm person som bjuder på sig själv. Från 3 tjejerna blir boxningen snart det viktigaste i livet.
Jag fick börja i matchgruppen.
Elsa igen.
Började prata om tävlingar och träningsläger. Fick sparra varje träning och sådär och köra styrkeprogram och även börja springa intervaller. Och jag anpassade jobb och vänner och familj ut efter hur jag skulle träna.
Coachen är uppskattad i klubben. Han anses kunnig, engagerad och särskilt viktig för tjejboxningen, som ofta hamnar i skuggan av killarnas sport.
Jag vet inte riktigt varför det blev att bara vi, men vi fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag hade många träningar själv med honom och även bara jag och de andra tjejerna.
Killarna i matchgruppen, de fick inte gå på privata träningar.
Sandra igen.
De fick knappt ett styrketräningsprogram, medan vi fick ett styrketräningsprogram från dag 1 vi sa att vi var intresserade. Det var någon gång, kommer jag ihåg, när vi stod och hoppade hopprep allihopa. Och helt plötsligt så går vår coach runt till oss tjejer och stoppar en chokladbit i våra munnar. Men killarna får ingen choklad. Han köpte väl kläder till oss, vilket han inte gjorde till killarna i matchgruppen.
Hur kändes det då?
I början så tänkte jag inte på det så mycket. Men sen började jag reflektera över det som att det var en pinsam sak.
Tjejerna beskriver att de först fick kläder med klubbens namn på. Men sen börjar de få vanliga träningskläder som deras tränare valt till dem.
Korta shorts och en specifik söm mellan skinkorna på rumpan för att rumpan skulle framhävas. Det var ett specifikt tillfälle där jag och en annan av tjejerna stod vid boxningsringen. Och då hade jag träningstights på mig som var mina egna och inte köpt av honom. Och han var jättesur den träningen. Så han skriker rakt ut att jag är otacksam som inte har på mig träningsshortsen som han själv har lagt pengar på.
Det första man slås av det är att det kan ha pågått ganska länge.
Brottsutredarnas Johanna Björkman har stött på många liknande fall som rör idrottsrörelsen, och hon ser mönster som går igen.
Det här är ju precis det här successiva gränsöverskridandet. Det man ser och det man hör av många målsägande i den här typen av mål, det är att man är nog medveten om att man låter gränsen passeras, och man kan till och med ibland sätta ett finger på exakt när det skedde. Men man är beredd att lite grann se mellan fingrarna för att just inte förlora chansen att bli den som blir utvald eller får avancera inom den aktiviteten som det handlar om.
Det har funnits en rå jargong i boxningsklubben. Det är försvaret och åklagarsidan överens om. Sexskämt, kommentarer om kroppar, samtal om sex i chattar. Men där går också skiljelinjen i målet. Försvaret menar att tjejerna själva varit med och skapat tonen och att tränaren hängt med i en jargong som varit ömsesidig. Åklagarsidan beskriver istället hur tränaren successivt flyttat gränserna i en miljö där tjejerna stod i beroendeställning till honom och att skämt och jargong kommer övergå i sexuella ofredanden. Vi ska snart återkomma till försvarets syn på det här, men först, så här beskriver Elsa stämningen på träningen.
När vi hade styrketräningar, jag och en av de andra tjejerna, emellan sätten så sitter man och pratar och han frågar om hur vår helg har varit och hur många vi har legat med under helgen liksom. Och från att det var ibland på träningarna till att det blev ökad och blev varje träning. Och varje träning när vi tre tjejer satt och varvade ner på cyklarna så fick vi alltid frågan, vem av killarna hade du helst legat med av de nästa gruppen som värmde upp? Han frågade också om vi hellre skulle spotta eller svälja, om vi såg kuk eller om vi skulle ha en trekant, vi tre. Och då började det liksom eskalera.
Och tänkte du då att du skulle berätta för dina föräldrar eller för någon vuxen?
Nej, aldrig. Så fort jag kom ut från träningslokalen så var det bara bortblåst liksom. Jag tror jag var mer inriktad på att vilja gå matcher och vilja tävla.
Så du tänkte att om du skulle säga ifrån eller berätta för någon, då skulle du riskera boxningen?
Ja, eller att jag skulle behöva byta klubb eller inte skulle kunna träna så som jag gjorde eftersom jag tyckte det var väldigt roligt. Och så mycket träning jag hade eftersom man var så himla passionerad och la så mycket tid på att planera vår träning liksom.
När jag kom in i boxningslokalen så kunde jag rätt snabbt känna vilket känslostadie han var.
Vi hör Sandra igen.
Och då var det väl tre stycken alternativ. Antingen att han var arg, att han var glad eller att han var på snuskhumör. Och oftast om han var glad så var han på snuskhumör. De två gick ihop. Och det var just det man lärde sig.
Vissa gånger hälsade han inte ens. Och vissa gånger sa han, vilka snygga jeans du har på dig. Vad snygg din röv ser ut.
Och då var det lättare på något sätt att hantera den kommentaren än att han skulle totalt ignorera en eller frysa ut den. Han är ju ens största tillgång i just den här boxningssatsningen. Det är ju han som är ens huvudcoach. Det är han som bestämmer när vi ska få gå match, när vi är redo att gå match.
Hur mycket träningstimmar vi får liksom. Ja. Man föredrog ju hellre att han var glad och på snuskhumör, för då kunde man bara stänga av när han sa de kommentarerna. Men då gav han mig i alla fall uppmärksamhet och sa, men du ska delvis de här sexuella kommentarerna, men också tips på hur man kunde bli bättre.
Och på något sätt så tror jag att jag kände, eftersom han har coachat så många tjejer tidigare som har lyckats nå toppen, de kanske också behövt gå igenom det här. Och de har ju bitit ihop, så varför ska inte jag? Han vill ju inte mig illa, utan det här är bara hans sätt att vara.
Tjejerna har tränat i flera år på klubben. Nästan varje dag har de varit där. Men allt ska strax förändras. Under en resa till en annan stad för tävling delar de hotellrum.
Det var kvällen innan match. Vi låg där och kunde inte sova.
Alla nervösa inför matchen.
Nervösa. Någon frågar, har ni somnat än? Och sen vi ligger där och bara nej, det har vi inte.
Och sen helt plötsligt så hade det gått en timme.
Det börjar som ett vanligt småprat om tränaren, hans humör, hur han kunde bli arg, hur stämningen på klubben var. Allt sexprat. Men blir snart ett samtal som ska få stora konsekvenser.
Ja, för fan alltså. Ja. Jävlar vad normaliserat det där var alltså.
Faktiskt.
Alltså helt sjukt.
Ja.
Alltså så mycket
för när vi låg och berättade där, hur vi bara, ja. Ja, alltså det var liksom inte ens, what har han gjort det här? Men nej, det var liksom bara, helt, ja.
När ni började liksom jämföra.
Ja, exakt. Och berätta för andra liksom.
Ja. Det här sexuellt ofredande, det skedde inte bara över en natt. Det började ju inte med det värsta. Det kanske började med en sliskig kommentar om ens kropp till att en klapp på rumpan. Det blev mer fysiska beröringar. Att han hade juckat mot mig bakifrån. Att han visade porr för en. Att han tog bilder på en.
Boxningstränaren kommer i tingsrätten förneka att han juckat mot Sandra och förklara oönskad beröring med missförstånd. Men där på hotellrummet börjar tjejerna för första gången sätta ord på vad de anser att de varit med om och också jämföra sina upplevelser. Ett avgörande ögonblick för tjejerna. Men vad de inte vet då är att just det att de pratar ihop sig, jämför upplevelser och blir stärkta av varandra kommer bli centralt för försvaret. Vi ska återkomma till det, men först hör vi Sandra och Elsa om samtalet på hotellrummets betydelse.
Jag tror det bara var en sån lättnad för alla, för att vi visste ju att de andra var med om samma sak. Vi hade ju sett det liksom med våra egna ögon. Men det var bara sån lättnad att så här, gud, nu kan vi gå tillbaka och prata om det med varandra. Och liksom, nu har vi stärkt för varandra.
Mm. Men det är fortfarande, ni tänker att ni ska fortsätta köra boxning, eller funderar du på att sluta då?
Jag tänkte inte det. För det första tror jag nästan aldrig jag förstod att det var brott. Alltså jag såg aldrig händelserna som jag ser dem nu när jag lägger upp dem allihopa på rad framför mig. Då ser jag att det är mycket värre än vad jag tänkte att det var. För att jag bara glömde bort dem så fort jag gick därifrån och tänkte inte mer.
Hur känns det när du säger det?
Jag är lite besviken på mig själv att jag inte liksom såg att det var fel det jag var utsatt för liksom. Och alltså jag hade aldrig ens tänkt tanken att man kunde anmäla liksom.
Det är så svårt för en själv att greppa situationen, för det känns inte som att man själv var där. Det känns nästan så här lite det som att man var utomstående från sin egen kropp,
ja,
på något
att
sätt.
Man inte var i sin hjärna liksom.
Ja. Men alltså nu i efterhand, jag förstår inte alls alltså vad som hände. Gränsförskjutandet. Att det går långsamt.
Men för Sandra blir snacket på hotellrummet ett slags uppvaknande.
Jag känner någon sorts styrka i att nu vet jag att vi tre har varandra. Att man inte är ensam i det. Men sen vet jag också att jag kände ett väldigt stort ansvar. Helt plötsligt var det inte bara en själv som var utsatt, utan det fanns också andra tjejer som var utsatta.
En liten tid senare har Sandra fått nog. Hon skickar ett sms till tränaren där hon berättar varför hon slutar. Sen pratar hon med nyckelpersoner i boxningsklubben. Och några veckor senare tar polisen emot hennes och klubbens anmälan.
Och vad hände med dig då, när du förstod att det fanns en anmälan? Kommer du ihåg den stunden?
Ja, det första jag tänkte på var om jag skulle få gå match i London som var planerad 2 månader senare. Vilket är skrattretande nu när jag tänker på det, eftersom det verkligen inte är det viktigaste liksom. Sen tänkte jag också vad som skulle hända med klubben, eftersom att han var den som höll i varenda träning liksom. Och liksom drev verkligen klubben eftersom han var så passionerad för det.
Under 2 rättegångsdagar kommer boxningstjejernas relation till tränaren att målas upp i rättssalen. SMS, chattar, skärmdumpar, bilder. De visas inför domare, advokater. Tjejernas familjer och folk från klubben är också där.
För då kommer ju alla de här texterna, SMS-konversationerna upp på en storbildsskärm. Och jag har tyckt det varit jättejobbigt hur jag har bemött honom i de här SMS:en, att jag har skrivit ett ha ha ha. Eller bara svarat med en emoji, att jag inte har varit tydlig och sagt nej. Jag vill säga att jag sa nej med ett ha ha ha, för det var då jag kände att okej, men nu jag vill inte fortsätta den här konversationen. Men jag vill inte heller att han ska bli arg på mig eller att han ska känna sig obekväm. Det var så mycket hela tiden fokus på hur han mådde.
Förutom sms, chattar, bilder och klipp bygger stora delar av målet på tjejernas egna berättelser. De beskriver hur tränaren ska ha tafsat, bitit en av tjejerna rumpan, gjort sexuella närmanden och filmat och kommenterat deras kroppar på ett sexualiserat sätt. Men tränaren förnekar stora delar av det tjejerna berättar. Särskilt sånt som inte direkt går att styrka med det digitala materialet. Och därför kommer mycket i det här målet handla om ord mot ord.
Vi tycker att man har tagit för stor hänsyn till elevernas påstående.
Försvarssidan som överklagat menar att tingsrätten misstolkat relationerna mellan tränare och tjejerna. Vi hör tränarens försvarare Peter Skeppstedt.
Det är ganska unga tjejer i och för sig, men de har haft en god relation. Eleverna har skämtat med tränaren. De har haft ganska grova skämt och de har bett tränaren haka på, så att säga. Det finns en chatt där de bad tränaren vara med i gruppchatten. Vi tycker väl både tränaren och jag att i efterhand att det kanske var olämpligt att han var med i den här gruppchatten och att han var med och diskuterade om ganska grova saker, men att det inte är straffbart.
Gruppchatten beskrivs av tjejerna som något som från början mest handlade om träning.
Vi hade den för vi planerade träningar och skickade, för han filmade nästan varje sparring. Och skickade och sa, när är du på träningen? När ska vi köra intervaller på tisdag? Vilken tid kommer du? Alltså vanligt träningssnack liksom. Och sen mitt i allt det kommer det någon tjej som dansar i shorts.
Men det där var ju väldigt tydligt också i min privata chatt med honom. Att han kunde prata om träning och hur man presterade i träningen. Och sen helt plötsligt så kommer en bild på min rumpa. Där han säger, ja, det var också väldigt, väldigt upphetsande att träna med dig idag.
Vi hör Johanna Björkman igen.
Det är väldigt intressant att höra den här beskrivningen. Som en praktiker så är det ju ofta precis i de här sammanhangen som man hör just det motsägelsefulla i att man kan som utsatt beskriva den här personen. Man kan förklara vad det är som gör att man faktiskt låter en gräns passeras som inte borde ha passerats. Utifrån lite grann att det här är en person som alla känner till är på det här sättet. Och det är fullt förståeligt och det är också fullständigt rimligt när man sitter i en rättssal och hör den här beskrivningen. Och det många målsägande beskriver, det är ju att man inte upplever att omgivningen bryr sig särskilt mycket om en sån här person går över gränsen heller. Så det blir en normalisering och det är ett begrepp som vi brukar använda i relationsbrott. Men det är onekligen detsamma som händer, att man tillåter kanske en individ att få vara på ett visst sätt mycket mer än vad man hade gjort i ett annat sammanhang.
Juridiskt då, de är på något sätt med i den här jargongen, menar ju försvaret på. Hur hanterar man det juridiskt då? När är på något sätt gränsen nådd?
Men utgår man från den här tingsrättsdomen så är domstolen ganska tydlig och säger att du kan aldrig på något sätt acceptera en sån här jargong. Det kan aldrig vara någon ansvars- och frihetsgrund när man går in och kränker andras integritet på det här sättet som har skett i just det här ärendet. Men en person som blir utpekad i såna här miljöer använder gärna just den invändningen att så här är det, så här pratar vi, så här pratar även målsäganden. Men när de då får, som i det här målet, beskriva om varför de har till exempel fallit in i den här jargongen, ja, då återkommer vi ju onekligen till just det som är det väsentliga, nämligen beroendeställningen.
Men blir det viktigt då för rätten att bevisa att de har varit i beroendeställning, och hur gör man det?
Beroendeställningen blir en väldigt allvarlig omständighet i det här brottet, därför att det är en förklaring till varför målsägaren kanske inte väljer att anmäla direkt eller att man låter det successivt gå för långt. Det behöver självklart bevisas, men det kan man göra på grund av objektiva omständigheter, och i det här fallet är det ju uppenbart. Det här är ju en tränare som också har ansvar och möjlighet att hjälpa de här tjejerna.
Risken är väl stor att det föreligger någon typ av beroendeförhållande.
Vi hör Peter Skeppstedt som försvarade tränaren i tingsrätten igen.
Min klient är inte med på det, men att vi kan ju inse att det finns en risk för att det föreligger en beroendeställning.
Alltså han håller inte med?
Nej. Han menar att de har inte på något sätt varit beroende av honom, utan de kommer ju till träningarna, tränar och går därifrån.
Och så är det samtalet på hotellrummet. Försvaret som överklagat domen till hovrätten menar att det är stor risk att tjejerna, efter att de pratat och jämfört sina upplevelser med varandra, börjar påverka varandras berättelser.
De tre flickor sätter sig ner och pratar ihop sig, så blir det ju självklart att de påverkar varandra. Risken är ju att saker och ting förstoras upp också. En av tjejerna är arg på tränaren och då vill hon ha stöd av de andra två tjejerna.
Nej, man kan ju behöva kanske prata ihop sig för att kunna våga göra en anmälan.
Det har de ju föräldrar, och de kunde ha vänt sig till klubbens styrelse.
Jag kände att det var väldigt orättvist att få den anklagelsen.
Så här säger Sandra om att hon skulle ha varit arg på tränaren.
Jag är arg på honom, det är sanning. Men det är inte därför jag har gjort en polisanmälan, utan jag har gjort en polisanmälan för att han har sexuellt ofredat mig.
Det här att man pratar ihop sig, så som då försvararen uttrycker det. Invändningen är inte helt ovanlig från försvaret, ska jag väl säga. Så som jag uppfattar i det här fallet, så har det faktiskt fått de här tjejerna att våga gå vidare och helt enkelt få en juridisk prövning.
Johanna Björkman menar att det inte är ovanligt att utsatta börjar prata med varandra innan en anmälan görs. Tjejerna kan tillsammans beskriva miljön på klubben, jargongen, stämningen och relationerna till tränaren. Men juridiskt måste varje enskild berättelse fortfarande prövas separat.
Och det här är ju naturligtvis kopplat väldigt mycket till var och en av de här målsägaren. I det här fallet så är det ju inte så att tränaren har någon egen extensiv berättelse. Han är ju väldigt fåordig, han skyller på dåligt minne. Så att rätten har ju egentligen ingen annan version att pröva mer än att han inte minns.
I hela den här processen så var det som att jag hade tappat bort mig själv och min självrespekt. Det var väldigt jobbigt att komma till den insikten att jag på något sätt hade låtit honom behandla mig så här, just för att jag kände att mitt självförtroende och min självkänsla hade blivit bättre i och med boxningen. Och sen då, med facit i hand, att jag lät det här gå så lång tid att han sexuellt ofredade mig, kändes som ett svek mot mig själv. Det största syftet, det var ju boxningen och att bli stark i mig själv.
Boxningstränaren fick 7 månaders fängelse för grovt sexuellt ofredande samt sexuellt ofredande i tingsrätten. Både han och åklagarsidan har överklagat domen.
Nu när det inte finns någonting slutgiltigt, så är det som att de känslorna bubblar upp till ytan igen. Att man känner skuld och skam på något sätt. Att det har blivit som det har blivit.
Men också att man inte riktigt kan lägga sig bakom. Vi har hållit på i 2 år från anmälan till rättegång. Och nu att det fortfarande än efter rättegången och domen inte är över än.
Både Elsa och Sandra ser fram emot ett rättsligt avslut. Och båda två har slutat med boxningen.
Kärleken till sporten avtog i takt med att han sexuellt ofredade mig. Den blev på något sätt förknippad med honom. Så när jag väl slutade så kände jag en frihetskänsla, glädje, en lättnad. Och att man på något sätt finner styrka i just den vetskapen att man inte är ensam. För det var det jag fann när vi tjejer började prata om det.
Du har hört brottsutredarna med Johanna Björkman. Sandra och Elsa heter egentligen något annat. Slutmix var gjord av Mikael Brodin, exekutiv producent Steffen Renklint, och jag som gjort det här programmet heter Emma Janke, och det här var en produktion från Bang Stories för Sveriges Radio.